kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över Markus evangeliet. Och vi har kommit till del 7. Vill du höra dig i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. När vi ska studera lite djupare här ifrån Markus evangeliets 9:e kapitel. Det var bara en sak som jag tänkte på innan vi tar oss an Markus evangeliet. Och det var ju det som ni vet att vi hade en radiogudstjänst i söndags. Och i den radiogudstjänsten så predikade jag om Jesu dop. Och det var ju ganska kort predikan, för vi skulle hinna med hela högmässan på 55 minuter. Och i vanliga fall så tar den 1 timme och 20 minuter ungefär. Så att trycka ihop samma ordning som vi brukar ha med ytterligare 20-25 minuter, det tyckte jag var en prestation. Men det gick ju bra, så vi fick med hela gudstjänsten. Predikan blev kanske lite kortare då, men det skadar inte heller om man kan koncentrera sig. Men det där med Jesu dop är ju inte något vanligt ämne att predika över. Och jag tror att vanligt folk, om man får uttrycka mig så, inte har helt enkelt att skilja mellan proselytdopet, det judiska proselytdopet, Johannesdopet, Mosesdopen, alltså tvagningarna, man tvådde hela kroppen, och det kristna dopet. Så det finns ju flera olika sorters dop. Och Johannesdopet är ju väldigt speciellt, och det är väldigt speciellt därför att det är ju Jesus som blir döpt, han som egentligen inte behöver bli döpt. För dopet på den gammaltestamentliga tiden handlade om tvagning, om rening ifrån synd och skuld, och att man ville två sig ren först och främst fysiskt, men också själsligt och andligt, och så skulle man börja på nytt så att säga, leva ett heligt liv. Och esséerna nere i Qumran som jag nämnde, de döpte sig ju varje dag för att varje dag skulle börja på ett nytt fräscht sätt så att säga. Så budskapet då i söndags gick väl ut på att tala om att Jesus, som inte behövde bli döpt, han blir döpt för vår skull. Han har inte bara blivit människa, utan han har också gått in under våra villkor. Sen efteråt då, när jag kom hem, eller om det var dagen efter kanske, så kom min kära hustru till mig. Och då har hon läst i Stinnisens andaktsbok, som jag vet att en del av er använder. Och där står det den 7 januari rubriken Jesus blev gjord till synd. Och det kanske tar för lång tid, eller vi ska inte fördjupa oss för mycket i det här, men där fanns ett avsnitt som låter så här. När Jesus lät döpa sig av Johannes i Jordan var det inte en symbolisk handling för att ge oss ett prov på ödmjukhet. Om någon behövde dopet till syndernas förlåtelse, så var det Jesus. Därför att ingen var som han belastad med synd. Han bar allas synder. Och när han steg ner i Jordans vatten blev i princip alla synder förlåtna. Alltså tvärt emot ungefär vad jag hade sagt. Och då frågade hon mig om det, och så står det så här också att när han steg ned i Jordans vatten blev i princip alla synder förlåtna. Och så undrar jag, vilka synder var det då som inte blev förlåtna? Och då tänkte jag bara säga det helt kort, och som jag sa också i och för sig, att när Jesus döptes i Jordan, då började ju det som jag kallade för den goda kampen. Och den fulländades på Golgata kors, där han blir gjord till synd. Den tanken känner vi igen. Men att han blev gjord till synd var ju inte bara egentligen just då han hängde på korset, att han blev en förbannad, även om man skulle kunna beskriva det så. Utan det började ju redan när han gick in under våra syndiga villkor. Han döptes ju så att säga till att bli en syndare. Och det är ju hela hans verk som fulländas på Golgata kors. Så att det finns alltså inte någon motsägelse i det, även om man kan uttrycka det som det låter på helt motsatta sätt. Man kan också säga så här, att eller använda bilder som ni känner igen, att Jesus, han är Guds lamm. Han blir slaktad. Man kan säga att han bär våra synder, men utan att vara en syndare. Han tömmer lidandeskalken, men utan att vara en syndare fortfarande, utan att förtjäna det. Han blir gjord till synd. Och detta att han blir gjord till synd är ju nödvändigt just därför att han inte var syndare. Hade han varit syndare, så att säga, precis som vi, också i synden så att säga, då hade ju inte Gud behövt göra honom till syndare. Då hade han inte gjort det för vår skull, utan då hade han gjort det för att han själv behövde det. Men den här skillnaden här, den är alltså hårfin. Men jag tycker den stora vinsten med den här texten om Jesu dop, det är väl kanske det att man får se hela Jesu gärning som ju börjar vid hans dop, till den fulländas på Golgata kors, eller om man till och med vill ta det i uppståndelsen. Alltså hela hans person, hela hans gärning är försoningsverket, inte bara ett visst moment någonstans. Paulus uttrycker det här i andra Korinthierbrevets femte kapitel. Och det är ganska märkligt när man läser det på grekiska. Jag är inte någon expert på grekiska, men kan ju i alla fall något. Och jag vet att det här är lite svåröversatt och att tanken är svår. Jag tror till och med det var svår för Paulus själv. Det står så här i andra Korinthierbrevet 5:21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och här ligger alltså ordet så nära, därför att å ena sidan så ska han då uttrycka att Jesus blir gjord till synd. Å andra sidan så får han inte säga att Jesus är en syndare. För om Jesus är en syndare, då förtjänar han ju att dö. Men hela poängen är ju att han dör oförtjänt, han dör i vårt ställe. Så det här måste uttryckas på ett väldigt nyanserat sätt. Gud har gjort honom till synd. Jag vet att en del exegeter uttrycker som så att han blir gjord till ett syndoffer. Han blir gjord till skuld, tror jag det står på något ställe. Han blir gjord till synd, han blir gjord till ett syndoffer. Fortfarande utan att egentligen vara det. Men det är det här som han blir döpt till i Jordan. Och där börjar det. Och sen är ju då den goda kampen att han hela tiden, att han aldrig ska falla för frestelserna eller så att säga bli en syndare. Och han blir gjord till en syndare mot sin egen vilja. Eller han förtjänar inte att bli gjord till en syndare, utan han dör orättfärdigt. Och det är ju det som är den stora vinsten. Så det är en delikat tanke som kom upp på det sättet. Och jag ville bara inleda med att dela med mig av det. För den är ju så central och så bärande i kristen tro. Då så ska vi gå in på Markus evangeliet. Jag undrar om inte vi ska bedja tillsammans innan vi läser texten här. Låt oss be. Herre, tack för att du har blivit döpt. Du har blivit en utav oss. Du har blivit inte bara människa, utan du delar våra livsvillkor också. Också synden träder du in i, dock utan att själv vara syndare. Herre, det som är ofattbart för oss, det kan du ändå låta oss ana och låta våra hjärtan tacka dig för. Jag tackar dig för att du är närvarande i den här stunden och att du vill använda den här stunden för att ytterligare uppenbara ditt ord, ytterligare ge utrymme för din heliga ande att verka ibland oss och i våra liv. Kom genom ditt ord och kom genom din heliga ande. Var våran Herre. Och låt oss få följa dig. Amen. Då så ska vi gå till Markus evangeliet 9, kapitel 9, vers 49. Vi har ju gjort som så för er som inte har, ja, det har ni väl alla förstått, förmodar jag. Det kan vara någon lyssnare då som plötsligt får tag på den här CD-romskivan. Men vi har alltså gjort som så att vi bara tittar på de unika verserna i Markus evangeliet. Och Markus 9:49 finns här, men det finns inte någon annanstans. Och det är inte helt enkel vers. Ty var en ska saltas med eld. Så står det. Och då är ju frågan förstås vad det betyder för något. Och som vanligt behöver man sätta in verserna i sitt sammanhang. I det sammanhang som Markus har satt in i. Och då får vi nog se vad det står innan. Och man får nog bläddra tillbaka ända till 30:e versen i samma kapitel. Därför där i vers 30, 31, 32. Där förklarar Jesus för sina lärjungar en andra gång. Han har så sagt det innan. Och det här kommer andra gången i vers 31. Att människosonen ska utlämnas i människors händer. Och de kommer att döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Och lärjungarna begriper ingenting. De vågar inte ens fråga honom vad det betydde för något. Sen kommer i vers 33 den här diskussionen, den här pinsamma diskussionen, när lärjungarna går bakom ryggen på Jesus och diskuterar om vem som är den bästa lärjungen utav dem, vem som är störst i himmelriket, om de kan få sitta på hans högra sida och så vidare. Jesus, han uppfattar det där i alla fall. Sen kommer vers 38 till och med 41. Och då protesterar lärjungarna därför att en för dem okänd man har drivit ut onda andar. I Jesu namn till och med, står det i vers 38. Och de hade försökt hindra honom. Men Jesus tar inte det där till sig. Han tycker inte det finns någon anledning att göra någonting åt det. Sen kommer då vers 42 till och med 50. Där Jesus varnar för förförelser. Alltså, vi vet ju det efter att ha gått igenom det här nu noggrant, att gå på evangeliets väg, att leva i anden och vara helt beroende av Jesus, det är en väldigt smal väg. Den är så smal så att egentligen kan vi inte göra det i egen kraft, utan vi måste hålla Jesus i handen för att kunna ta oss igenom det här livet på ett bra sätt. Och när vi faller eller kommer utanför och när vi gör sånt som vi inte begriper, så får vi ändå ha den tilltron att vi är nära honom. För det är vår intention, och vi vet att han också vill att vi ska vara nära honom. Men frestelser och förförelser lurar som en fara där hela tiden. Det är lätt att gå vilse. Och därför så är det viktigt att ha klart för sig det som jag säger nu. Nämligen att i Guds rike så gäller andra regler än i den här världen. Och det är väl vad alla de här styckena säger, fast på olika sätt. Att Jesus behövde dö till exempel. Det hade man ju ur ett världsligt perspektiv sett som ett misslyckande och en död, som sagt. Och sen är allting slut. Men i Guds rikets perspektiv så är det ju precis tvärtom. Det är den vägen som man måste gå. Utplottelsens väg. Eller detta med att de talar om vem som är störst. Och då tar Jesus ett litet spädbarn och ställer fram det. Eller en ettåring ungefär, tror jag man kan säga att det är. Och säger att den här är störst i Guds rike. Också helt obegripligt ur ett världsligt perspektiv. Men det är andra regler som gäller i Guds rike. Gud ser på ett annat sätt på oss människor. Ser in i våra liv och in i våra hjärtan på ett sätt som vi inte kan begripa. Och det borde stämma oss till ödmjukhet när vi ser på varandra. Det är alltså det viktiga. Och sen kommer då det här lite konstiga ordet i vers 49. Om att var och en ska saltas med eld. Och om man tittar då också på vers 50, så ser man att här är förmodligen 3 stycken olika Jesusord som har ställts samman. Och de har ställts samman därför att de har det gemensamma temat salt. Alltså det första är vers 49. Var en ska saltas med eld. Det andra är att om saltet förlorar sin sälta, hur ska det då få salt igen? Och det tredje är ha salt i er och håll fred med varandra. Det kan man ju se som 3 stycken olika utsagor, så att säga, som verkar finnas hopställda här utav Markus, därför att de innehåller allihopa talet om salt. Men det ger ett lite märkligt intryck när man läser det här då i ett enda streck. Nu läste vi inte hela texterna här, men om man gör det, och så kommer de där 2 verserna 49 och 50. Och då måste vi säga några ord om det där lilla ordet salt. För det verkar ju vara ett nyckelord. Och då är det som ni vet så att saltet, det var smakgivande. Saltet, det var bittert, renande, konserverande. Och de här orden, smakgivande, renande, konserverande, kan alltså, det kan betyda lite olika saker om vi nu för över det här i bildlig mening. Men det första som ska sägas är att salt skulle av någon anledning strös på offer. Så om vi tittar i tredje Mosebok till exempel, tredje Mosebok kapitel 2. Så står det där i vers 13. Alla dina matoffer ska du beströ med salt. Du ska inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer ska du offra salt. Det är klart, när vi läser det så kan man ju, jag vet inte, jag kan inte tillräckligt om mat och matlagning, men är det så att man alltid har salt när man lagar mat, mer eller mindre? Varför har man det? Det vet jag inte, om det bara är smaken eller om det finns andra skäl eller hur de tänkte på den här tiden. Men jag tycker det finns ett annat sånt där för mig obegripligt ord, och det är det att det står någonstans i tredje Mosebok att man ska inte blanda ull och lin i samma tyg. Och det vet jag till och med rabbinerna, därför jag känner till det, de har besvär med det. Men då säger man så här att Gud vill inte att vi ska förstå allt, och därför så ger han oss ett ord som är obegripligt. För vi ska lita på honom även när vi inte begriper någonting. Och så får man väl tolka det här kanske, åtminstone får jag göra det. Det står helt enkelt att det ska vara salt hela tiden när de ska offra. Och så är det med det. Och det ska det vara därför att Gud har sagt det. Titta också i Hesekiel 43. Hesekiel 43, vers 24. Du ska föra fram dem inför Herren, och prästerna ska strö salt på dem och offra dem som brännoffer åt Herren. Det finns ett annat bibelställe som jag tänker på i Nya testamentet när det gäller det här med offer, och det är det Paulus säger i, när han har gått igenom Romarbrevet och kommer in på tillämpningen, då säger han i det 12:e kapitlet, ni känner väl igen det här, den andra versen, nej den första versen till och med. Så förmanar jag nu er vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Alltså att överlåta sig till Gud, ställa sig till Guds förfogande, det är din och min gudstjänst. Det är att när vi bär fram oss själva som offer. Ordet offer betyder ju bära fram. När vi har offertoriesalmen eller offertoriet i mässan, då bär vi fram kollekten, då bär vi fram våra förböner, då bär vi fram trosbekännelsen, då bär vi fram bröd och vin och vatten, och vi kan bära fram annat också om det skulle vara så. Men det är den delen i mässan som man bär fram. Nu står det här att allt sånt ska vara så saltat, om man använder gammaltestamentligt ord. Och då kanske det här med att var och en ska saltas med eld kan vara begripligt ur det perspektivet. Att också lärjungarna så att säga ska vara saltade offer. Att vi ska leva i Jesu Kristi efterföljd, vara överlåtna som sanna och laglydiga offer. Det är ett perspektiv. Sen så talas det också om att förbundet skulle vara saltat. Jag har bara gjort en notis, jag tror inte vi fördjupar oss allt för mycket i det här, för det blir liksom lite för detaljerat. Men för er som vill så kan ni skriva upp eller lägga märke till fjärde Mosebok 18:19 och andra krönikeboken 13:5. Men ännu mer Matteus 5:13, för det gick vi igenom. Och då tog jag upp den här tanken, för där säger ju Jesus till sina lärjungar, ni är jordens salt. Ni är jordens salt. Och då var frågan om vad det betydde i det sammanhanget. Så det gick vi igenom, som sagt, när vi hade Matteus. Men Gud har ingått förbund med mänskligheten. Israels folk, eller då lärjungarna där i bergspredikan, de är det särskilda prästadömet. De är så att säga saltet i förbundet. Det är de som ska uppehålla det här. Han säger också parallellt, ni är världens ljus. Alltså, de har en funktion som är viktig för att förbundet ska hållas vid liv. De ska vara förbundets bärare och görare på ett särskilt sätt. Så kan man också förstå det här med saltet. När det sägs att vi ska ha salt i oss. Eller vi ska vara salt på jorden. En tredje förståelse, eller en tredje aspekt rättare sagt, på detta med saltet och elden. För det står ju saltas med eld, står det i 49 versen. Det är, som ni kanske förstår, att saltet och elden är reningsmedel. Kan därför symbolisera prövningar, lidanden, förföljelser för Kristi skull. Och det stämmer ju också med sammanhanget, för han har ju talat om förföljelsen och svårigheterna som man ska ha som en kristen lärjunge. Det är alltså att gå genom eld, det är att vara saltad, för att använda då den bilden. Jag har skrivit upp 13:13, det är Markus evangeliet då, så det är ju bara några blad fram här. Ja, det står ingenting om salt, utan där står det bara, ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Så där är den tanken då om svårigheterna som är förbundna med efterföljelsen. Jag har också första Petrus, jag tror jag ska ha med det. Första Petrus 1:7. Eller 1:6 till och med. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. För äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Då ska det bli glädje när vi har bestått provet. När vi har gått igenom elden och svårigheterna och ändå som sagt håller fast vid det som Jesus Kristus har gjort. Det är kanske till och med så att det är först då som man bara kan hålla fast vid honom när man inte har någonting annat. När allt annat har brunnit upp. Ibland så hör vi berättelser om hur det var under kommunisttiden. I gamla Sovjetunionen eller Rumänien eller Kina. Så kan man höra om kristna som blev gravt torterade. Och som led helvetets alla kval, men mitt i detta gladde sig över att få vara kristna. Och det där är ju en svår tanke för oss, men det kanske inte är så svårt. Ja, men vad ska de andra annars glädjas över i en sån situation? Om inte över evangeliet. Men då har det ju visat sig att deras tro på Kristus var äkta. Och när det visar sig, då blir de ju ännu gladare. Men det måste de ju märka själva också. Så att det ligger nog en hel del i det här med prövningar och svårigheter. Och därför är det ju eländigt om vi i kristna sammanhang gör allt vad vi kan för att hela tiden undvika svårigheter. Inte ta i någonting som är för varmt och beklaga oss så fort vi får lite motstånd eller lider. Det är precis antikristligt, ja. Det är precis tvärtom. Men jag har känslat av att det kan väl ändra sig med sådana saker. Tills när vi personligen möter svårigheter, också när vi som kristna möter större svårigheter i Sverige. Vi har ju haft det ganska bra här, får man ju säga. Fjärde kapitlet i första Petrus står det också i den 12:e versen. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning. Som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull och så vidare. Han tar verkligen i Petrus. Vi ska glädja oss och vi ska jubla och vara glada och vara saliga. Så kan det låta i Nya testamentet. Så det där är en tredje aspekt på saltet. Ha salt i er. eller att vi ska saltas med eld. Och sen är det ytterligare en aspekt här som man kan tänka på. Och det är det att när man använde sig av ugnen på den här tiden, man lagade mat, så eldade man. Men ovanför elden, innan plattorna, hur de nu såg ut, som man ställde kastruller och sånt på, så la man in saltplattor. Man plockade alltså saltplattor. Det finns ju gott om det, inte minst runt omkring Döda havet, för er som har varit där. Man plockade sådana saltplattor och så satte man in det så att röken tog med sig saltaromen in i matlagningen. Rätt fascinerande. Och de där saltplattorna ska enligt den här kommentaren som Bertil Gärtner har skrivit för många år sedan hålla sig 10-15 år. Sen är de ursaltade, så att säga. Därav det här ordet. Om saltet, eller när saltet mister sin sälta, då tar man ju bort dem och slänger, för det går inte att använda längre. Här används det ju i överförd mening, så att tydligen kan det vara så att en kristen församling kan mista sin sälta. Att röken, för att uttala, för att använda samma bild, de heliga spöner som stiger upp till vår Herre, inte är behagliga längre. De är inte aromrika på salt. Om saltet mister sin sälta, vad har det då blivit med det? Om anden går ur det hela, för att uttrycka det på ytterligare ett sätt. Så du märker att det är ganska många, eller fyra åtminstone, olika aspekter på det här med salt. Sen kan man ju då fråga sig då, här används då i de här två verserna 49 och 50, om det nu är tre olika utsagor som är sammanställda, åtminstone oavsett om de är sammanställda eller om de är skrivna i ett streck, så är det ändå tre utsagor. Var och en ska saltas med eld. Saltet får inte förlora sin sälta, och ha salt i er. Och då är frågan om här, vad är det för något Markus syftar mest på eller tänker mest på? Vad är det som ska förklaras med den här bilden utav salt? Och då bör man lägga märke till första ordet i vers 49, ty. Ty, eller därför, det är ju en sammanfattning och en fortsättning på allt det som har sagts innan. Och då är vi ju tillbaka där, det jag gick igenom, att här har de då talat om efterföljelsen, vem som är störst i Guds rike, efterföljelsen, utlämnandet i hedningarnas händer, frestelser, förförelser. Så kommer det, ty. Alltså man är inte emot alla de här som vi då tycker negativa sakerna, som att det är svårt med efterföljelsen och att det är jobbigt att vara kristen. Det är inte det han går till rätta med, utan han förklarar det genom att säga, ni ska saltas med eld. Det är förklaringen. Och det är ganska skönt, tycker jag, att se. Därför att inte på så sätt att lidandet eller besvärligheterna skulle vara eftersträvansvärda. Inte ens goda i sig själva. Men vi är ju blinda om vi inte förstår att det är en del av livet i den här världen. För så är det ju. Och kristen tro förnekar inte det. Men det kristen tro gör, det är att man omtolkar allt det här negativa som vi är med om till någonting positivt. Och säger, det här gör att vi renas i vår tro. Det här gör att vi luttras. Det här tackar vi Gud för. Inte därför att det är gott i sig, utan därför att det har den här effekten. Att våra böner till Gud blir fyllda med ande. De blir aromrika på salt. Jag tycker det är en underbar tanke. Dessutom så tror jag att det är inte bara en underbar tanke, det är inte bara en omtolkning som är trösterik för oss, utan reglerna i Guds rike är annorlunda. Så Gud ser nödvändigheten av det här, och Gud förstår att uppskatta det här. Han som själv har gått igenom lidandet och svårigheterna. Det räknas oss till godo. Sammantaget kan alltså ordet salt betyda att lärjungen ska renas, bli ett riktigt offer till Gud, vara sund och stark invärtes, bevaras från andlig förruttnelse. Det finns också någon som har sagt att i de här tre utsagorna så finns en förskjutning av ordet salt. För i det första versen där, det första ordet, vers 49, där syftar det ju på att lärjungarna ska saltas. De ska så att säga vara saltade offer. De ska vara offer, men de ska vara saltade. Sen blir det en förskjutning in i vers 50 där det står att vi ska bevara en levande tro. Alltså saltet ska inte mista sin sälta. Tron ska ge arom till vårat liv. Och vi får inte bli odugliga lärjungar som odugliga saltplattor. Och det sista då, ha salt i er, handlar om att vara renhjärtad och att hålla fred med varandra. Och i det sista ordet där så kan man ju gå tillbaka till den där tvisten de hade här i början. Där de tvistar med varandra vem som är störst i Guds rike. Och så slutar det här kapitlet med de orden, håll fred med varandra. Besinna er. Så en sån där vers som till en början kan verka nästan lite obegriplig för många läsare, tror jag, kan visa sig vara väldigt innehållsrik. Det kan vi ha som veckans meditationsord. Var en ska saltas med eld. Det kan vi tänka på ikväll. Nåja, då så har vi gjort färdigt det. Och så har vi nästa unika ord som jag ska försöka hinna med också. Det tror jag vi kommer att göra i kapitel 13. Och sen efter det så är det bara ett till. Det är nämligen slutet på Markus evangeliet. Men jag är inte säker på att vi hinner med det. Men nästa gång hinner vi med det. Där i 13:34 till och med 36 finns en liknelse. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Vaka därför, ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. De verserna är alltså unika. Men du kanske tycker som jag tyckte att men det här känner jag väl igen. Jo, det finns i Matteus och Markus på samma budskap, men de avviker rätt så mycket. Vi kan ju titta på dem så får ni se. Nu ska vi se här, Matteus 25. Jag ska försöka komma helt rätt här nu. 25, 1-13, det var ju den om de 10 jungfrurna. Den känner ni väl till. Det är så att säga samma budskap. Men sen kommer det i vers 14, ja, just det, Matteus 25:14. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2, en 3 talent. Ni ser att det är samma ramberättelse, men det är ett annat innehåll. För här handlar det om att de får olika mycket pund att förvalta. Många olika talenter att förvalta. Och då blir det som är poängen här. Så skriver ju inte Markus. Sen har du i Lukas 12. Där ska det finnas den här, samma berättelse, men olika utformningar helt enkelt. Lukas 12:36. Just det, det är den berättelsen då som ni känner igen den också. Var lika tjänarna som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Och så slutar det då i vers 39. Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Var också beredda ni, ty en stund då ni inte väntade kommer människosonen. Så de här tre liknelserna de skiljer sig när man tittar närmare på dem. Jag ska inte fördjupa det för vi ska hålla oss till Markus-texten här. Men bara konstatera att den här Markus-texten är unik. Budskapet att Herren kommer tillbaka snart och att han kommer plötsligt och ingen vet när han kommer, det är ju inte något ovanligt, för det var ju det som präglade den första kristna församlingen. Så det är inte konstigt att det finns på tre ställen. Faktum är att det finns på ännu fler ställen. Och de första breven som skrevs överhuvudtaget, nu tror jag att det var Galaterbrevet, men de flesta tror kanske att det är första Thessalonikerbrevet som skrevs år 50. Och det handlar ju enbart om Herrens återkomst. Och det var det som var det levande. Det var det, så att säga, det första paradigmet. Det var det som allting kretsade kring i urkyrkan. Så budskapet är inte märkligt. Och det här med att Herren kommer som en tjuv om natten, det kan vi se i, jag har skrivit upp här, jag tror inte vi slår upp de bibelställen, jag läser upp dem bara. Första Korintierbrevet 16:13 och vers 22. Första Thessalonikerbrevet 5:6. Jakob, som vi gick igenom slutet där på kapitel 5, vers 7 och följande. Och Uppenbarelseboken kapitel 16, vers 15. Och kapitel 22 och vers 20. Så kan ju den som vill slå upp det. Ett tips förresten när det gäller sådana här parallellställen. Jag vet inte om ni brukar titta på parallellställena, för det finns ju i notapparaten i regel. Det kan man vara väldigt användbart. Jag vet att jag som tonåring läste Bibeln, hade inte några redskap och inga förkunskaper. Då gick jag nästan alltid på de hänvisningarna, slog upp parallellställen. Jag har nog slagit upp varenda parallellställe som finns i Nya Testamentet, som varit utsatt i 1917 års Bibel. Så ett väldigt bra sätt att fördjupa sig i det som finns i en vers. Så där finns då ett antal versar som handlar om det här med Herrens återkomst. Men nu är då frågan, de här verserna i Markus 13, vers 34, när en man reste bort, han lämnade sitt hus och så vidare. För då är det ju så här, vet ni, att som jag sa i inledningen här på Markus evangeliet, och då gjorde vi lite utförligare, men vi sa det också när i början på Matteus evangeliet, att det finns lite olika teorier på vilket sätt Matteus, Markus och Lukas hänger ihop. Och två källs hypotesen, den går ju i stort sett ut på, nu får inte upprepa för mycket, men det går ju i stort sett ut på att Markus är det första evangeliet, och sen har Matteus och Lukas känt till Markus och plockat upp och fört vidare, så att säga, det som Markus har skrivit. Så förklarar man då, eftersom det är så mycket lika text. Det finns de som förklarar precis tvärtom också, såklart. Att Matteus och Lukas var först, och att Markus har skrivit en förkortad version av Matteus och Lukas. Alltså precis åt andra hållet. Det är knappast troligt. Jag tror ju för min del att från början var det inte nedskrivet överhuvudtaget. Vare sig Matteus, Markus eller Lukas. Utan från början så är det en muntlig tradition från Jesus själv. Och om Markus evangeliet skrevs först och det skrevs tidigast, och det kanske skrevs år 50 eller vem vet, kanske 45. Och Matteus började samla ihop sitt, han var ju också en lärjunge till Jesus, och de gjorde det väldigt tidigt, så är det väl knappast troligt att de gjorde det medan de vandrade med Jesus. Eller så tidigt, det har de ju gjort lite senare i sådana fall. Men det finns alltså en muntlig tradition. Och vi vet ju att den judiska muntliga traditionen är ju i stor utsträckning utan till. Alltså man lär sig saker och ting utan till. De kunde ju bibelböckerna utan till. Särskilt de här skriftlärare som sysslade med det här. Och lärjungarna lärde sig säkert Jesu undervisning utan till. Kan inte tänka med något annat. Så här finns alltså en muntlig källa. Och då kan det ju också vara så att både Matteus och Markus och Lukas har hämtat det från den muntliga källan. Och inte alls är beroende av varandra. Så här finns lite olika varianter. Men att jag tar upp det här, det är därför att man kan se genom att jämföra de här texterna, och också bara genom att titta i Markus-texten, eller se, man kan skönja att det finns en utveckling i texten. Och det är ganska intressant, därför att ser man en utveckling i texten, så ser man ju också en utveckling bland de första kristna, hur de utvecklas i sin tro. Man kanske till och med kan se vad som var det första, så att säga, det mest ursprungliga. Så kan man se vad som är en utveckling av det första, vad som är en utbrodering. Jag menar inte att det skulle vara ett tillägg i den meningen att det skulle vara motsägelsefullt. Men det kan vara att man har tänkt ett steg till, så att säga. Jag ska visa här nu. Jag ska visa några steg i den här Markus-texten. Och det första steget är ju det här att om du läser i vers 34 så står det: det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Står ingenting om vilken man det var. Vad var det för man? Vad var det för man som reste bort? Vad talar Jesus om? Vad är så att säga poängen med när han börjar på det här sättet? Och det ser man inte här alls. Och det kanske inte fanns med från början. För poängen kanske var att tjänarna skulle förvalta. Eller poängen kanske var att portvakten skulle ha sista ansvaret. Eller poängen var kanske att han skulle komma tillbaka. Det är ju det här som är frågan. Det är ju det här som är själva tolkningsproblemet nu. Men jag tror att Jesus talar om sig själv. Därför titta i vers 35 som hör till det här avsnittet. Ni vet inte när husets herre kommer och så vidare. Där står det på grekiska. Herre står det kyrios. Kyrios var ju den titel som man hade på Jesus Kristus. Alltså han var messias. Han hade världsherravälde. Kyrios hade världsherravälde. Husets herre, oikos, kyrios. Det är ju ett uttryck som finns när man talar om Guds hus och Guds hushåll och Guds tempel bland de första kristna. Finns, du hittar det i breven. Kan inte vara så här att vers 35 är nyckeln. Husets herre kommer. Husets herre, hokyrios, teis och kias. Det syftar helt enkelt på den kristna församlingen. Och på den kristna församlingens herre Jesus Kristus. Och han talar om att han själv ska resa bort och han ska komma tillbaka. En undervisning som ju var given. Man kan också se där i vers 35 där han säger så här: ni vet inte. Ni, vilka är de då? Vilka talar han till? Och vi tänker som bibelläsare, ja men ni, ja men det är ju vi det. Men om man försöker se det här i sitt sammanhang, ja, då får man bredda tillbaka för att leta efter det då. Och då kommer man tillbaka till vers 3. Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet. Och Petrus, Jakob och Johannes och Andreas var ensamma med honom. De frågade och så kommer det här. Så när han säger ni vet inte när husets herre kommer, så tilltalar han sina apostlar. Och han säger här då i vers 34. Nu kastar det ljus över 34. Vers 34. En man reser bort. Alltså Jesus Kristus reser bort. Han lämnar sitt hus. Han lämnar sin församling. Och han ger sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Det är ju alla kristna som är tjänare. Men portvakten befallde han att vara vaksam. Det var de som hade särskilt ansvar. Alltså de 12 apostlarna. Det här kanske är den ursprungliga meningen med det som Jesus säger till sina apostlar. Här finns ett embryo till en förståelse av församlingen och en förståelse av ämbetets olika uppdrag. Men sen så kommer då ett steg två. Och om den första poängen och den ursprungliga första poängen var att att det finns ett ansvarsmoment här i att vara tjänare och att vara portvakt. Och att poängen är så att man ska vara noggrann och man ska sköta sina plikter. Så kommer ju en ny poäng, nämligen det här där det står: ni vet inte när husets herre kommer. Det är ju en annan poäng. Är det kanske det som Jesus ville ha sagt? Eller är det någonting som har vuxit fram? Det vet vi inte. Eller har han kanske två poänger i samma så att säga tanke här på något sätt. Men när vi kommer till Matteus och Lukas, då är det bara det som är poängen. Att vi inte vet när han kommer. Alltså har det skett en förändring. Om min första genomgång där var riktig, så har det när vi kommer till Matteus och Lukas skett en förändring. Så att det är en annan poäng. Fast den där andra poängen finns ju här också. Ni vet inte när husets herre kommer. Sen kan man ju också tänka sig det att Markus har haft med den här andra poängen. Han kanske till och med har inte bara umgått med Petrus och Matteus och träffat Lukas och så, för de var ju på samma missionsresa, utan han har plockat upp det här och tagit med den här andra poängen när han har skrivit. För om du tittar hur den här berättelsen är inramad, så ser du i vers 33: var på er vakt och håller er vakna, till ni vet inte när tiden är inne. Och du har det också i vers 36: vaka så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka. Så där har han ju ramat in den här lilla liknelsen med det motivet på ett sånt nästan övertydligt sätt, så att vi måste förstå att det är det handlar om. Det är väl, om en vanlig bibelläsare läser det här, så är det väl det man uppfattar. Man kanske inte uppfattar det här med husets herre och församlingen och tjänarna. Även om det finns det motivet, var det i Matteus de hade olika talenter, hade de ju det motivet att var en skulle förvalta sitt pund, så att säga. Det sista steget i en tänkbar utveckling, det här är ju en tolkning som jag håller på med nu. Det sista steget i detta, det är ju då i vers 37. Där ser ni att han, i vers 35 talar han till ni, Petrus, Jakob, Johannes, Andreas. I vers 37 så står det, jag säger till alla. Så där har det så att säga vuxit ut och blivit en allmängiltig berättelse för alla som lyssnade till dem, till Markus evangeliet när det lästes. Här är plötsligt alla läsare genom alla tider indragna. Så det är ett ganska spännande exempel på hur exegeterna måste arbeta med texterna och hur man försöker hitta ursprung och var det har växt upp och så vidare. Därmed inte sagt att den ursprungliga, om det nu finns en ursprunglig, men om det nu fanns en ursprunglig förståelse av att det handlar om församling, så den är ju inte borta. Även om den har blivit övertäckt eller inte syns lika tydligt, därför att vi lever i en annan tid och inte tänker i de banorna, så finns det ju med där alltihopa. Och det här är ju bibeltolkarens uppgift, att kunna fördjupa sig i det här, vidga perspektiven, hitta möjligheter till ny förståelse av texten. Och det är det som gör att det är så spännande att läsa Bibeln. Jag har läst igenom hela Bibeln mer än en gång. Nästan alltid är det så att jag hittar nya saker. Annars skulle det vara ganska tråkigt att gå upp och predika på söndag, men jag inte trodde att jag själv skulle hitta nya saker som jag har, så jag har någonting att berätta. Gå upp och säga sånt som redan är sagt hur många gånger som helst och som inte knyter an till vår tid. Det blir inte kul. Guds ord är levande. Och det verkar inte bara hos de som lyssnar på det i bästa fall, utan det verkar ju hos den som läser det. Det verkar hos den som brukar ordet. Och bruka ordet kan vi göra allihop. Så var det med det. Nu så kommer vi till kapitel 16. Och det här är det sista stället. Och det här är då, om det första här nu, eller det trettonde kapitlet, det senaste exemplet med den här tjänaren och herren och så, var ett exempel på bibelutläggning, så är det här i sextonde kapitlet i ännu högre grad. För här verkar det vara alldeles uppenbart att vers 9 till och med 20, alltså resten av kapitlet, är ett tillägg. Till och med folkbibeln, som ju är en konservativ, så att säga, bibelöversättning, har här, ser jag nu i notapparaten, en kommentar till vers 8. Kapitel 16, vers 9-20 saknas i de äldsta handskrifterna. Vad beträffar de två tilläggen, alltså vers 9-20, och den kortare avslutningen, se not vers 20, så har den längre texten ett starkare stöd bland handskrifterna. Det är ju så, vet ni, att vi har ju inte originalrullarna, så att säga, på bibeltexterna. Utan vi har bara kopior på kopiorna. Och kanske kopior på kopior till och med. De äldsta texterna vi har utav Markus evangeliet, jag vågar inte säga nu från vilken tid, för att säga fel, det handlar ju om år här nu, eller åtminstone om decennier. Men de äldsta skrifterna, som ju är de bästa därför att de är äldsta, har inte med det här slutet. Det här slutet finns först på 300-talet. Och därför så är det ju tydligt att det är ett tillägg. Men när det är sagt så kan det ju förstås då tolkas på olika sätt. Därför att följande är ett faktum, att det där tillägget i vers 9 till och med 20, som är belagt från 300-talet, kanske 150 år senare än det övriga Markusevangeliet, det tillägget var känt hos Irenaeus. För i Irenaeus skrifter från 150 så finns det här slutet med. Eller delar av det slutet. Det finns inte med Markus, men det finns med hos Irenaeus. Det finns med hos Justinus martyren, som levde mellan 100 och 165. Han kände till det här slutet. Och det finns med i Diatessaron. Diatessaron, som var så att säga den första bibeln, den första evangelieboken. För det var ju många skrifter, det är 27 olika skrifter i Nya testamentet. Och de var ju inte sammanställda till ett Nya testamentet förrän på 400-talet. Men det första som ställdes samman, det var evangelierna. Och de ställdes samman i ett band som heter Diatessaron. Och det finns redan på 100-talet, och det användes för högläsning i gudstjänsterna. Så småningom så sammanställdes Paulusbreven och andra sova, och så fogas det ihop då Nya testamentet. Så det fanns alltså med, den här texten, den här förståelsen finns med innan det så att säga finns med inlagt i Markus evangeliet. Om det nu först är belagt på 300-talet i Markus evangeliet och det betraktas som ett tillägg, så finns det ju inte, vad jag förstår, något hinder som säger det skulle kunna ha funnits med från början, fast på en del ställen och en del ställen inte. Det är väl ingen omöjlighet. Det är dessutom så att om man jämför slutet, berättelserna om uppståndelsen hos Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så är det fyra olika berättelser. De liknar ju inte varandra. Utan återberättar, det finns vissa gemensamma drag, förvisso gör det. Kraftigt gemensamma drag, så de är inte olika på så sätt att de är väsensskilda. Men det är alltså olika ögonvittnesskildringar. Och det här kan ju ha varit ett femte så att säga skildring, som av någon anledning inte var med från början, men som sedan fogades till då när Nya testamentet växer fram. Vi kan bara spekulera i det. Jag säger som Bo Hjärts säger i sina kommentarer på något ställe, att när de här frågorna diskuteras, då kan man fråga liksom, ja, hur ska det nu vara egentligen, eller hur är det? Då säger Bo Hjärts så här, och han var ju duktig exeget: Nya testamentet är nu sådant som Gud vill att det ska vara. Till sist blev det så som Gud vill att det ska vara. Och det är klart, någon annan tanke är ju svår. Det måste ju vara så. Så att det är ju ingenting att ifrågasätta på det sättet, även om tillkomsthistorien då kan för oss vara mer eller mindre känd. Då skulle alltså de äldsta handskrifterna slutade alltså med vers 8. Och det är ju lite märkligt slut. Då gick de ut och flydde bort från graven, ty bävan och bestörtning hade kommit över dem, och de sa ingenting till någon därför att de fruktade. Så skulle det sluta. Och det, då är ju då många som har spekulerat kring varför det slutar på det sättet. Och det kan vi ju bara spekulera om. Men en spekulation, det är den här: kan det ha varit så att Markus ville lämna slutet öppet för att var och en själv ska få möta Herren i tro? Låter lite långsökt, men inte alls omöjligt. Apostlagärningar har också sådana här konstigt slut. Det slutar ju bara tvärt med att Paulus sitter i fängelse i 2 år. Och då vet vi ju att både Petrus och Paulus blev martyrer. Och att apostlagärningarna förmodligen var skrivet efter det att de blev martyrer. Men det står ingenting om det. Det är också så här konstigt slut. Vi behöver inte fördjupa oss i de spekulationerna. För jag tror inte att det tillför så mycket. Hörrni, jag har här en uppställning som är ganska intressant. Men jag vet inte om jag kan ge mig in på det här faktiskt. Det är så att Lars Hartman, som var professor i Nya Testamentet, är pensionerad nu, och som har skrivit en kommentar då till Markus evangeliet, utförlig sån, han har lyckats visa hur det som står i vers 9 till och med 20, hur praktiskt taget allting som står där finns med i Johannes och i Lukas och i apostlagärningarna. Inte som en berättelse, men de enstaka orden finns utspridda också hos de andra. Och det är en rätt så intressant genomgång, så att ni inte tror att det här som står här är någonting fullständigt unikt i den meningen att saken inte skulle finnas också hos de andra evangelierna. För det gör de visst det. Till exempel, vi kan ta något exempel då kanske bara. Efter sin uppståndelse i vers 9 på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som han hade drivit ut sju onda andar ut. Exakt så berättas det i Johannes evangeliet. Hela den berättelsen om hur det gick till och hur hon trodde att det var trädgårdsmästaren som stod där och hur han sa Maria till henne och hur hennes ögon öppnades. Hela den berättelsen finns ju med där. Här finns då bara den här versen. Så den här versen är inte unik i den med att den inte finns någon annanstans. Hon gick och berättade för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. Det där står i Lukas evangeliet 24 kapitel, så står den biten. Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. Bara den korta meningen, det är ju hela Emmausvandringen i Lukas 24. Jag tror ju fortfarande att det här måste ju ha funnits alltså som muntliga berättelser. Och här har han väl gjort någon superkort sammanfattning utav Emmausvandringen till exempel. Det är som Johannes säger, skulle allting skrivas ner utav alla, då skulle inte alla världens böcker räcka till. Vers 13, de gick också och berättade för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig för de 11 när de låg till bord, så han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom som uppstånden. Och det finns i Lukas 24, finns också i Apostlagärningarna 1. Det blir väl lite nyfiken, vad står det där, Apostlagärningarna 1? Det ska vi börja nästa gång. Ja, vers 4 står, vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har sagt. Ja, just det. Ja, det var väl inte riktigt samma kanske, men här ligger han till bords med de 11 och talar med dem. Ja, så fortsätter då genom vers 15, 16, 17, 18 och hela vägen ut där. Jag tror inte vi tar mer utav det, utan vi gör som så att nästa tisdag gör vi färdigt Markus evangeliet och kanske till och med börjar något på apostlagärningarna. Och det ser jag fram emot.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över Markus evangeliet. Och det här var del 7. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så kan man gå dit på tisdagar klockan 18.30. Då dessa bibelförklaringar äger rum. Och sen då har du då möjlighet att lyssna till det här i Värnamo närradio på måndagar klockan 19. Man kan också köpa dessa bibelförklaringar på skiva. Och då får man då vända sig till Värnamo kyrka eller i församlingshemmet och ringa dit. Så kan man köpa dem. Kostar ungefär 10 kronor per program. Härefter så kommer det sändning ifrån Radio MF, och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Jag Ulf Gustafsson tackar för att du har lyssnat till Bibeltimman från Svenska kyrkans närradio. Hej då!